Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För 117 år sedan blev brittiskan Charlotte Cooper Storbritannien historisk som första kvinnliga olympiska segraren genom att vinna tennisens damsingel i de olympiska spelen i Paris år 1900. Och Sverige tog vid tävlingarna i Paris också den första blågula medaljen i OS-historien när den 19-årige stockholmaren Ernest Fast tog brons i maraton. Fast ledde loppet stort med en halv mil kvar, men kom i den vevan in på fel väg på den dåligt uppmärkta maratonbanan kring Bologneskogen. Han blev förtvivlad och förvirrad och kastades i ett dike och ville inte fortsätta, men övertalades av ett gäng cyklister och sprang in som trea. Ja, det har hänt lite inom världsidrotten under de 117 år som gått sedan dess. Och Sporthusets resa är uppe i 117 avsnitt. Fint främmande idag, Lena. Inte bara du, eller
hur? Nej, jag är inget fint främmande. Jag är bara främmande.
Äntligen ses vi, det var ett tag sedan. Men vi har ju en kompis här. Anders Lindblad.
Ja.
Svenska Dagbladet.
Tack så mycket.
Och sekreterare i, nu ska vi säga, egentligen formellt sett Svenska Dagbladets guldmedaljnämnd.
Exakt, så rent formellt så heter det ju så. Bragdnämnden brukar vi säga.
Ja, det är så. Ja. Ja. Men just det. Hur är det med dig en dag som denna? Det är ju, när vi spelar in det här så var det dagen efter att bragdguldet delades ut till Sara Sjöström. Är du omtumlad eller?
Ja, faktiskt. Ja. Det var det ganska många jobbiga dagar. Mycket jobb, men väldigt kul också. Mycket uppmärksamhet. Det är det som är det roliga. Att folk pratar om priset och bryr sig.
Berätta lite om uppbyggnadsfasen, liksom. Hur går det till?
Vi är ju en jury på 14 personer. Det är chefredaktör Fredrik Karén på Svenska Dagbladet och jag. Och 12 före detta idrottsmän och ledare, väldigt kända. Thomas Brolin, Mats Sundin, Carolina Klyft, sånt gäng. Magdalena Forsberg. Jag samlar ihop juryn en gång per år, samlas vi den första tisdagen i december, traditionsenligt. Mötet är samma dag som vi offentliggör vinnaren, så det är inget riggat som folk kanske tror, utan vi sätter oss på ett möte som igår då, klockan 10.
Och då har ingen snackat med varandra innan?
Liksom. Ingen har snackat med varandra innan.
Hur lång tid tar ett sånt här möte då innan ni är överens?
Det har varit olika. Igår tog det 2 timmar och 20 minuter, så var ganska långt möte igår.
Ja, med tanke på att det är 13.00, klockan tickar upp.
Det tickar iväg.
Jag vet om man inte är i närheten av överens.
Men jag tänker att det är ändå vågat att börja först klockan 10.
Det är vågat.
Blir det riktiga diskussioner så
det är väldigt är det vågat. Igår var det så att vi kände, nu får vi liksom släppa vissa delar och komma till ett beslut, för att klockan tickar. 13.00 ska vi ju, eller jag, läsa upp vinnaren och hinna med en motivering. Och, ja, det var lite stressigt. Så idag, jag hade tänkt att sova ut idag, men nu sitter jag här istället.
Ja, blir det några festligheter efteråt? Eller, som är...
Ja, lite lugnt. En bra middag blev det för oss som har jobbat med det här.
Hur länge har du varit i juryn egentligen?
Jag har varit i, det här var mitt fjärde
just
möte.
Vi ska återkomma till bragguldet. Jag tänkte på det också, det här mötet, alltså att få till det med alla de här superstjärnorna. Jag menar, vi försökte ju boka Mats Sundin som gäst typ 10 år i rad utan att lyckas.
Men jag tänker att det underlättar ju ändå att han redan nu vet att första tisdagen i december nästa år är jag upptagen. Han kan ju skriva in det här hur många år som helst framöver. Ja,
exakt, men förra året så då var det faktiskt så att Mats Sundin hade ett flyg hem från USA på natten. Och jag följde flygplanets väg på det här. Man kan gå in och track. För det var försenat. Så han skulle landa, egentligen skulle han landa 8:40 tror jag. Men det var väl så att han landade 9:00 på Arlanda. Tog en taxi direkt till mötet och så satt han sig 1:10 kom han in.
Det är en bragd om något.
Det är en bragd om något. För att om man inte är närvarande på mötet, du har ingen rätt att rösta på telefon eller någonting.
Har det skett eller att...
Det har ju skett att folk, jurymedlemmar, inte har kommit, men då har de lämnat återbud i god tid.
Ja, just det.
Och man får inte missa mer än 2 möten i rad, då kickas man från jury.
Just det.
Så att du ska vara på plats första tisdagen i december.
Ja, jag tycker det är häftigt att jag har följt, alltså jag har alltid varit uppslukad av braggodet. Jag håller på mycket och twittrar och har med.
Jag vet.
Men och 1925, och det är sån enorm historik. Alltså.
Ja, det är det.
Och vi kan snacka lite om det här, vad bragg det är om en stund. Men en annan grej som har kommit upp precis här nu, det måste vi ta det här med Ryssland avstängt från OS. Eller ja, avstängt. Ryssland får inte tävla under rysk flagg i de olympiska spelen i Pyeongchang. IOK stänger alltså av dem från OS i Sydkorea, meddelades också den här tisdagen som det var braggguldet. Rena ryska idrottare, både individuellt och lag, kan medverka under olympisk flagg. Och det är ju ett antal som har avstängts sedan tidigare som har åkt fast, som skidåkare Alexander Legkov till exempel. Men nu gör man alltså den här IOKs panel, den här bestraffningen mot hela den ryska idrottsnationen. Valde också att stänga av en så pass tung person som Rysslands idrottsminister Vitalij Mutko från att närvara vid alla framtida OS, avstängd på livstid alltså. Noterbart är att Mutko också är chef för hela organisationskommittén för sommarens fotbolls-VM. Fotbolls-VM är en faktor då, men framförallt det som kommer nu med OS. Nu när den här podden kommer ut kanske har hänt ytterligare saker, men vad tänker ni?
Först och främst så tänker man att det finns många delar i det här. Vilken soppa, vilken röra, vilket jobb för dem att nu godkänna alla ryska idrottare som kanske vill vara med, och hur vet vi att de är rena och hur långt tillbaka går man, och det är väldigt många förgreningar i det här, men grundkänslan är väl ändå gud så jäkla bra. Att det händer något, att man vågar göra ett ordentligt statement, att man stänger av hela nationen efter det som uppdagades i Sochi. För det känns ju som att man har varit där och petat lite grann, men inte riktigt våga hur långt man ska gå. Jag tycker att det här känns skitbra faktiskt. Vi vill ju alla ha en ren idrott, och då gäller det att markera tydligt och liksom att det ska bli ordentliga konsekvenser ifall det händer något sånt här. Sen är det såklart argumentet de rena idrottarna drabbas. Absolut, jättesynd om dem. Men med tanke på bevisningen som finns att det här har varit systematiskt, så är det här enda sättet att hantera det.
Fast egentligen är det här ett bättre beslut tycker jag än till exempel friidrotten. Där blev ju alla ryssar avstängda i OS i Rio. Men nu får de ändå vara med, fast under olympisk flagg. Mm. För det var ju det som var kritiken då, med viss rätt att man massbestraffar då sådana som inte har... Så det här är ganska bra, man straffar Rysslands stenhårt, denna nationalistiska nation som inte får uppleva ryska nationalsången och så vidare. Men idrottare får ändå åka och tävla på OS.
Men jag kan hålla med Lena, som just det här, hur ska man... Vilka ska bli godkända för att få vara med här? Det är ett stort jobb och det är krångligt, tror jag.
Det är ingen liten OS-grupp som Ryssland förfogar över direkt. Det är många idrottare som ska kollas här. Och hur mycket, än en gång så är det ju en förtroende grej också. Hur mycket litar man på testen nu, och om de är rena nu, hur långt tillbaka historiskt ska man gå? Exakt. Om man var dopad för 5 år sedan, får man vara med då under olympisk flagg? Alltså det blir ju en situation. Om man är ren exakt nu, räcker det?
Exakt.
Stor apparat. Men jag tycker också det är ju rätt att straffa Ryssland. Det är klart att man har på fötterna. Man har ju 2 oberoende utredningar som har visat att det är en statsunderstödd doping på... Det är ju så sjukt hela det som försiggick i Sochi, så att man häpnar ju det som en sämre kriminalfilm.
Har ni sett den här Icarus på Netflix? Ja. Den är ju det är ju helt osannolikt.
Ja, det är helt osannolikt. Hur man manipulerar prov och hur man byter ut prov på nätterna och...
Ja.
Och det måste ju vara, det är så många som måste ha varit inblandade i det här, jag tänkte. Och att det inte har läckt ut mer än vad det har gjort ändå från början. Alltså under själva spelen, att det kunde hållas hemligt ändå. Nej, jag tycker det är rätt att man straffar Ryssland, för annars så, det finns ingen trovärdighet kvar efter det som har kommit fram.
Nej.
Men det är ju ett svårt fall såklart, för det är ju lite kollektiv bestraffning. Men Tommy, du har ju rätt där, att man öppnar ändå upp för idrottare att vara med, men man straffar Ryssland som nation.
Radiosporten gjorde Bengt Skött ett jävligt bra reportage om det här. Han och Arne Ljungqvist tittade på Icarus tillsammans. Arne Ljungqvist som ju var med, varit med och byggt upp hela WADA, internationella antidopningsorganet, och så hade de Ljungqvist mick påslagen då när han såg på det här. Och du vet, kommer du ihåg den här scenen när de liksom visar en karta på hur de här proverna förflyttades, ja, liksom in i något annat rum, ja, och så kom det in rena prover istället. Det var helt rena science fiction, och, ja, och då har man ju Arne då som sitter och säger det var som fan alltså. Mm. Herregud, ja, alltså. Mm. För det här var ändå ett WADA-registrerat labb,
ja,
som var WADA-godkänt och så här. Och så gjorde de det där helt utan, ja, deras vetskap.
Ja, det är ju ofattbart nästan, men det har ju hänt tydligen. Eller ja, det har ju hänt, så att
Men det blir ju några spännande dagar nu vart det här tar vägen. Som sagt, nu är vi framme vid OS. Mm. Vad händer i andra sporter? Du var inne på fotbolls-VM som ska vara i Ryssland. Kan fotbolls-VM vara i Ryssland? Får ryska fotbollsspelare representera Ryssland i fotbolls-VM? Jag ska till Moskva nästa vecka och göra OS-genrepsturneringen i ishockey. Mm. Ryssland mot Sverige. De släppte truppen häromdagen. Ryssland, kommer de komma med den truppen? Mm. De får antagligen inte spela OS. KL hotar med att dra in sina spelare. Ska Sverige byta trupp? Ja, men det känns som att det är så otroligt mycket frågor som flyger omkring i luften så här dagen efter, som väl kommer plockas ner en och en förhoppningsvis de närmsta dagarna. Men det är väldigt många spår som den här historien förgrenar sig i just nu.
Klarar sig FIFA genom det här? Klarar de så att navigera sig genom det? För de ville såklart att det skulle vara förödande för dem att tvingas ändra allting eftersom VM går i Ryssland. Det är det jag tänker på med han Mutko då, som är organisationschef. Och jag läste artiklar, internationella artiklar om det här då. Hur ska Infantino agera nu, som häromdagen vid lottningen stod hand i hand med mer eller mindre med Putin och Mutko? FIFA sa i ett uttalande här direkt efteråt att det här har ingen påverkan på planerna för fotbolls-VM. Inte helt oväntat.
Nej,
uttalande.
Precis.
Men WADAs undersökning när de gjorde den här granskningen 2016, den visade att fotbollen var bland de sporter som också fanns med i den här cover-up-historien. Och jag blir så irriterad, för jag tycker fotbollen klarar sig alltid när det gäller dopning. De har ju så bräckligt testsystem överallt, och så är jag med fasiken på att fotbollen då lyckas ta sig under radarn här, fast det såklart har funnits inom rysk fotboll också. Så Ryssland borde ju inte, om det ska finnas någon logik i det här, Ryssland borde inte få vara med i fotbolls-VM under rysk flagg. Det borde vara precis samma sak.
Jag tycker att det känns märkligt att ta ett sånt stort mästerskap som fotbolls-VM är och lägga i ett land som nu ett halvår innan är indraget i det här, att de inte ens får vara med i OS.
Exakt.
Det är så himla tydligt hur mycket det fusk det har varit utbrett över hela Ryssland. Ja. Och så åker FIFA dit och bara blunda för det här. Nej, men vi hade bestämt att här ska det spelas fotboll i sommar, det blir trevligt. Ja.
Och det här
även om man nu
fotbollen.
Låter Ryssland vara med, det är fortfarande ett statement att ta världens största mästerskap mer eller mindre och åka till ett land som är avstängt från att vara med i OS. Det är otroligt märkligt.
Otroligt konstigt, men det är typiskt FIFA på något sätt. De kommer undan nästan vad som helst.
Och är ganska fega över känslan.
Väldigt.
De kommer aldrig våga och inte åka till Ryssland.
Nej, och det kommer ju bli av fotbolls-VM i Ryssland. Det är en för stor apparat att nu ställa in, tror jag. Men det hade ju varit skönt att få höra någonting. Någon självrannsakan där också inom FIFA.
Nej, men jag tycker att de... Alltså det känns inte osannolikt att fotbollen då, den ryska fotbollen, skulle vara helt fredad från det här. Att just fotbollen skulle ha varit så här, nej, de där var det helt rent. De var inte alls inblandade i någonting. Fotbolls-VM i Ryssland, men Ryssland tävlar under FIFA-flagg.
Åh, gud.
Då är ju Putin jättenöjd.
Jag tror inte vi får se det tyvärr, men...
Men det är sjukt att vi bara säger det. Nej, det kommer vi inte få se. Fan, någon måste ju, kan inte någon kliva fram? Vem kan kliva fram? Kan du kliva fram, Lindblad?
Jag kliver fram. Jag åker dit och säger vad jag tycker. Jag ska snacka med Putin.
Ja, men jag tycker... Men det är klart att Mutko då ska han hålla i trådarna här nu. Han som aldrig mer får åka på ett OS.
Ja.
Han får inte ens åka in i...
Det är också otroligt märkligt. Även om de nu behåller det i Ryssland, så måste de ju plocka bort en sån som han.
Ja.
Han kan ju inte få sitta kvar på den post som han har kring fotbolls-VM. Det är helt orimligt.
Ja.
Plocka bort... Vad ska vi...
Plocka bort Ryssland.
Plocka bort Ryssland från idrottskartan.
Inom all idrott. Det verkar konstigt i alla fall att en sak ska gälla för fotbolls-VM och en helt annan för OS.
Absolut.
Högt i tak i sporthuset.
Nu är det dags. Juryn har kommit fram till ett beslut med följande motivering. För historisk guldjakt och unik rekordslakt i en serie särklassiga bragder. Svenska Dagbladets bragdguld 2017 går till Sara Sjöström.
Ah! Sara Sjöström, den fjärde i historien så vinner ett andra bragdguld individuellt tillsammans med Björn Borg, Ingmar Stenmark och Anja Persson. Och det innebär, om jag, ja, vi får se hur det blir, att 24-åringen aldrig mer kan vinna priset som statuten är skrivna nu.
Exakt.
Anders, eller hur?
Ja. Jag,
du öppnade lite
jag
så här
lite glänt. Ja, ja. Jag kände att jag måste nästan göra det med tanke på att de här statuterna är ju ganska gamla för länge sedan. Det är från, det här priset är ju sedan 1925. Och ända fram till 1976 kunde man bara få det en gång. Mm. Och den nämnden som fanns då ändrade på statuterna för att öppna just för Björn Borg och Ingmar Stenmark. Och ändrade statuterna då att man skulle kunna få det max två gånger. Mm. Nu har det ju gått ytterligare rätt många år. Vi kanske måste ändra på statuterna igen. Det skulle kännas konstigt, kan jag tycka, om Sara Sjöström tar fyra OS-guld i Tokyo och inte kan få bragguldet. Men det är ingen enkel sak. Det är inte bara att ändra på dem från en dag till en annan, utan då måste jag ha hela juryn med mig, och jag tror att det måste vara två möten också där vi tar ett beslut första mötet och sen ska det gå ett år och så tar vi ett nytt beslut.
Just det, okej.
Okay. Mm. Men ja, mm, vi kan öppna för
det, var enligt,
för att det är möjligt i varje fall.
Jag fick någon tweet från Svenska Dagbladet, jag vet inte vem som sitter och twittrar där, men det var en som skrev så här: enligt juryn var det tuffaste beslutet på flera år. Mm. Och då undrar jag lite grann hur du ser på det. Du har ju varit med några år här nu. Var det tuffast under din tid?
Man kan säga att det spretade åt flera håll i år än vad det har gjort på många år. Mm. Det var liksom inte bara att det var två kandidater som det stod emellan, utan det var 5, 6, 7, 8. Mm. I början, sen kokar vi ner det då lite efterhand, men ja, att det spretar åt så många håll var väl det som var lite oväntat.
Jag som ofta tycker att fotbollen får egentligen lite för mycket plats i sportmedia, när jag växte upp så var jag intresserad av så himla många sporter, jag tycker liksom att det finns så många som är bara fotbollsjournalister och sådär, så att jag på det sättet är jag ofta lite avvaktande till fotbollens dominans. Men jag tycker ändå just i det här fallet att svenska fotbollslandslaget borde ha fått bragdguldet med anledning av att det var en sån, oerhört sensationell historia att ett lag som inte ens var topp 40 på FIFA-rankingen när kvalet startade och förlorat den främste spelaren i den svenska fotbollshistorien inför det här kvalet lyckas slå bort Italien från, som inte har missat ett fotbolls-VM på 60 år ifrån VM på det sättet. Mm. Och att det, alltså man kan väl säga då skrällfaktorn egentligen. Absolut. Då kommer vi in på bragdmomentet. Ja. Annars är jag ju helt övertygad, som vi har pratat om i podden tidigare, Lena och alla vi andra, att Sara Sjöström är ju utan tvekan Sveriges främsta idrottsman slash idrottskvinna. Så att hon är ju bäst helt enkelt.
Hon är
så,
bäst.
Som det är ren prestationspris så ska hon ha det år efter år. Men så kommer den här bragdmomentet in, som har varit, du skrev det träffsäkert i en krönika här, att 10 000 kronors frågan är liksom, vad är bragd?
Exakt.
Och det här bragdrubriken som ni har på ert pris, som det egentligen fanns det inte från början, det var guldmedalj, men sen har det blivit bragd, och det här bragd är ju det som alltid blir diskussion. Det här är väl ingen bragd?
Exakt.
Sara Sjöström var ju superfavorit, på vilket sätt är det bragd? Fotbollslandslaget, var ingen som trodde att de skulle gå vidare, de gick till VM helt sensationellt, det är väl en bragd, och så vidare och så vidare. Jag hade upp Anna Nordqvist som var sjuk och jobbig sjukdom och vinner en major, det är en bragd. Mm. Tove Alexandersson, orientering, hon vinner år efter år efter år och vill ha bragdguldet, men hon är alltid superfavorit.
Ja,
och då undrar jag bara liksom, hur resonerar ni där kring statuten och så?
Vi resonerar som du gör också, vad är en bragd? Vi ältar den här frågan varje år och det var upp igår igen här på årets möte. Ja. Vad är en bragd egentligen? Och då,
som kan jag inte bara fimpa det ordet, det blir lättare.
Fast det är ändå, diskussionen är kul. Intressant, ja, ja, det är liksom, kul. Ja. Så det är ändå det här vi tycker är roligt, att väga och saker och prestationer mot varandra och bragder. Och det som jag skrev i dagens tidning då efter mötet igår, det var att vi har ju våra statuter att luta oss tillbaka till. Och vi har en jury som är väldigt kompetent. Och när man frågar dem som då ändå har varit idrottare på högsta nivå, vad är en bragd egentligen? Då säger många av dem som sitter med i juryn att en bragd kan också vara att klara av pressen som man har på sig. Mm. En bragd, det är lätt att säga att det är alltid någonting oväntat, det är någonting sensationellt. Men en bragd i deras ögon, som har varit på högsta nivån, de tycker att det är mer bragdartat att klara pressen.
Mm. När man har Carolina Klüft finns med till exempel. Ja. Hon har gjort vunnit det. Flera VM, det är dags igen, hon gör det igen och så vidare.
Har den här pressen på sig och går ut och fixar det. Och Sara gör ju inte bara det, utan hon sätter ju 6 världsrekord på några, ja, på 6-7 veckor. Hon vinner världskuppen, hon blir utsedd till Europas bästa kvinnliga idrotter i alla kategorier. Hon är ju liksom ett fenomen, och vi tyckte i juryn att det hon har gjort i år är en bragd som står i särklass, mm, när man jämför mot andra prestationer och, mm, bragder. Men 10 000 kronor i frågan, den lär återkomma, mm, varenda år.
Kan du ta ja, bragdstatuten en gång? Så vi liksom,
jag kan ju ta det eftersom...
För det är ju så, när man tittar igenom de här statuten, att det står ju inte någonstans, nej, någonting om ordet skräll eller överraskning.
Nej, exakt.
Så det är där, ja, folk och vilse att man sätter ett lika med tecken mellan bragd och skräll. Ja, och en skräll kan ju vara en bragd, men, ja, som sagt, det behöver ju inte vara en icke-bragd bara för att man är en favorit.
Exakt.
Och där tycker jag också att det blir svårt i år. Ja, men jag förstår att folk diskuterar, och det är det ni vill ha, att det blir, att det är känslomässigt och att folk är engagerade i det här. Men det är svårt att argumentera emot Sara Sjöström. Mm. Alltså okej, okay, ja, om det hade varit någon annan som fick den, att man hade kunnat argumentera för fotbollslandslaget, men, mm, det är svårt att argumentera emot Sara Sjöström. Hon är outstanding, våran bästa idrottare.
Ja, det är hon. Det tror jag alla håller med om. Och sen är det här bragdmomentet. Men jag kan ju ta bara, ja, det, vad det står i, ja, våra statuter. Ja. Finns ju många olika paragrafer om, men just när det gäller bragdmomentet så står det så här: med bragd förstås i detta sammanhang ett avgörande av hög rang, alltså det måste vara på en hög nivå, vunnet genom ett exceptionellt uppbåd av tekniskt och taktiskt kunnande, segervilja och energi i förening med idrottslig ambition. Bragdens värde ska anses förhöjt i ett fall där avgörandet har skett i ett svårt och vanskligt läge. En serie bragder innebär ytterligare kvalificering för utmärkelsen. Mm. En serie bragder, visst, fotbollslandslaget, de har gjort det, absolut. Men Sara har ju också gjort det. Och det, som du säger, det står ingenting om att det ska vara något oväntat, mm, eller det ska vara något skrällartat, utan man kan vinna ett bragdguld bara av att vara helt överlägsen.
Men det som haltar, det är ju Zlatan.
Han
var ju inte aktuell i år.
Nej, inte i år, men många år.
Men i många år, och, ja, aldrig fått det. Och, ja, då tänker jag på det som Simon Bank skrev i en krönika, där han för övrigt plussade för ett beslut kring Sara Sjöström, men han skrev det: det är fenomenalt väl etablerat att bragdjuryn, en jury där lagsportsrepresentanter i allmänhet och fotbollsrepresentanter i synnerhet är satta på undantag, inte är särskilt intresserade av aspekten att fotboll är så stor sport i sina bedömningar. Om det hade varit en huvudsak, hade de inte ägnat sig åt att älska sönder sina vintersportare, mm, och då hade inte Zlatan Ibrahimovic stått här bragdguldslös. Och Zlatan borde väl, om vi tittar då, Sara 2, ja, Anja Persson 2, Björn Borg 2, ja, Ingmar Stenmark 2, Zlatan Ibrahimovic 2, någonting, ja, sånt, så här, ja, rent logiskt. Men ändå har han hela tiden missat, och då tänker jag att han har missat av ungefär samma skäl som, mm, vi pratar om nu, att okej, han gjorde inget superöverraskande i år, han är ju bara bäst hela tiden liksom. Och nu hör inte det till årets bragd.
Nej, men det är, jag håller med där. Det är ju, när man tittar tillbaka och om 10-20 år och ser att Zlatan aldrig har fått bragdguldet, om man, mm, nu inte kan få det, kanske om man gör comeback i landslaget för Sverige till medalj i VM. Men det är inte så troligt kanske. Nej, det är klart att det känns konstigt att han aldrig har fått bragdguldet, men det har varit, det är ju, man bedömer ju prestationerna just det året, och det har, mm, inte blivit att han har fått det helt enkelt. Han har varit väldigt nära, vet jag, flera år, men fallit på mållinjen. Det är ju många andra, som Christian Olsson, tresteg, fick aldrig bragdguldet. Ingmar Johansson fick inte bragdguldet 59.
Mm. Det var ju speciella skäl.
Exakt.
Men och sen blir det ju såklart svårare som lagidrottare att, ja, få det individuellt. Alltså det är ju många storstjärnor i lagidrotter som inte har fått bragdguldet. Även, mm, om nu Zlatan kanske är exceptionell, så är det ändå, jag tänker att det är svårare att plocka en, ja, individuell idrottare i en lagsport.
Mm. Jag tycker det är lite dumt egentligen, för, mm, att jag tycker att det, med tanke på att lagen har svårt att få stycken man ska kunna plocka, och det känns som det gjordes mer förr, mm, om vi tittar tillbaka, ja, det var ett, det antal, sant, fotbollsspelare. Ove Kindvall fick ju faktiskt bara för att, exakt, göra mål i kval, ja, och Agnes Simonsson fick ju det Ingmar Johansson-året,
ja, exakt,
också bara för enskilda mål. Så absolut, sen har det försvunnit lite att man tar ut en individuell, och vad jag förstått så även de liksom lagbollsportföreträdare som sitter i juryn är egentligen, det tycker jag också som du säger Lena, att, mm, det är svårt att plocka ut enskilda.
Det är svårt, men vi har ju Thomas Brolin som sitter med i juryn, och Mats Sundin från lagidrotter, och nu avgick Stefan Lindeberg här i, mm, mötet senast, och vi kanske ska plocka in en ny lagidrottsperson där.
Ja, det är 2 av 14 nämligen.
Exakt.
Det är väldigt, ja, lite, 2 av 14.
Annette Norberg.
Jag tycker att det blir lite konstigt om vi nu, de som hävdar att vi skulle ge fotbollslandslaget för att de går till VM. Absolut, det är en skräll, det är jättebra gjort, jag säger ingenting om det. Fast sänker vi inte också lite grann ribban då, om man tittar vilka andra lagsporter som har fått. Som sagt, Zlatan Ibrahimovic har inte fått Tre Kronor, fick inte 2006 när de tar OS-guld och VM-guld samma år. Mm. Men fotbollslandslaget ska ha det för att gå till ett VM. Mm.
Och det var där de föll bort i vår diskussion. Mm. Att vi tycker att det är en fantastisk prestation, det är en bragd de har gjort, men de har faktiskt bara gått till ett VM. De har inte vunnit någonting. Jag kan ju säga här också att Östersund diskuterades ju väldigt mycket också. Mm. De har liksom fallit bort lite här efteråt med tanke på att många tycker att fotbollslandslaget skulle få. Mm. Men vi diskuterade Östersund lika länge som landslaget i princip. Alltså, det var många som tyckte att deras bragd också var värd att lyfta riktigt, riktigt högt. Och de har ju också svarat för en bragd, men de har samma sak där. Då går man tillbaka till statuterna där. Hög rang, är det hög rang att gå till ett slutspel i Europa League?
Men däremot så tycker jag att om vi ska komma in på det här med, och Lisa Nordén skrev till exempel på Twitter, Lisa som vi gillar och som var med här i podden tidigare, kan inte låta bli, men kval till VM versus VM-guld, helt olika nivåer i min värld. Ska man utvärdera alla individuella idrott efter de kriterierna så har det blivit ett märkligt pris, men jag menar också på att man måste titta på vad det är för konkurrenssituation i respektive
absolut.
Sport.
Absolut, men ska vi då kolla så här, absolut, fotboll är största konkurrenssituation, det är det också på damsidan till exempel, inte lika stor som herrsidan, men damfotboll är jävligt stort. OS-silver fotboll, VM-silver fotboll, de har inte fått det för att ta medalj i sina mästerskap. Mm. Men herrarna ska ha det för att gå till ett mästerskap. Nej, jag tycker det är för låg nivå. Jättestort av Sverige att gå dit på det sätt de gjorde, men inte bragdguldstort.
Och de flesta verkar ändå inne på den linjen, det vi får från till sporthuset. Peter, alltså vi fick hur mycket som helst igår. Peter Hjelm, bara ett axplock. Ska man få bragdguldet, ska man ha vunnit något enligt mig. Peter Engvall, har landslaget tagit någon medalj? De slog i sig ut Italien, men hävdade att medaljer går för att kvala sig in till stora mästerskap. Så det är mycket det handlar om. Men, men anledningen till att jag driver landslaget är ju helt enkelt att hade det varit ett rent prestationspris, alltså årets idrottsprestation, då är det ju Sara Sjöström otvivelaktigt. Men om man ska lägga rätt mycket krut på det här, vad en bragd det och vrida på det så här, svårt och vanskligt läge Italien, dubbelmöte, de går alltid vidare. Det står mycket om att det är torftigt i Italien. Det är egentligen ganska ovidkommande, för tittar vi typ 2005, året innan Italien var fotbolls-VM, då var de också rankade på samma nivå. De får alltid ihop det i Italien. Mm. De har en historik av att alltid få ihop det. Deras ranking i FIFA, det har verkligen pendlat. Så de har ofta varit ganska svaga, men de lyckas alltid få ihop det. Kanske till och med ena vägen till så här VM-guld och sådana saker. Men Sverige lyckas sluta i Italien med ett riktigt pisslag. Sverige hade det är ett lag som de har den sämsta FIFA-rankingen sedan FIFA-rankingen startade, när turneringen började, utan Zlatan Ibrahimovic.
Fast det är just det handlar om. Sverige är för dåliga på fotboll, så bara för att de lyckas en gång ska de ha ett bragd guld. För oj, ni gjorde 0-0. Woohoo!
Nej, men det
är ju... Ni är ju helt värdelösa egentligen, men ni råkade göra två bra matcher. Här har ni ett bragd guld. Det är inte... det du sitter och säger.
Nej, men jag säger ju att det är också inget lag som någonsin har stoppat Italien på 60 år. På 60 år. Inte något lag i hela världen har stoppat Italien från att gå till fotbolls-VM, utan det första laget som gör det är det här svenska laget, i den största av alla sporter. Mm. Den i särklass största av alla sporter.
Men ja, jag kan köpa argumenten, men samtidigt, jag tycker också då på något sätt sänker man landslagets ribba lite grann. Man tycker att, ja, som Lena säger, åh vad bra, ni gick till VM. Men jag tycker, visa i VM istället vad ni går för. Mm. Både Danmark och Island är ju där också. Mm. 13 av 50 europeiska lag kvalar in. Det är ju inte liksom en jättebragd att ta sig till ett VM. Även om det var...
Ja, det är ju sättet.
Det är sättet. Ja. Och det var liksom att vara ett uträknat landslag lite grann när kvalet inleddes då. Men jag tycker årets lag, absolut. Men,
det kommer du inte heller få.
Nej, det kan få,
för att det priset var för...
De får kanske nästa år.
Noah Bachner, som var med i Sporthuset, han skrev i krönika som var så här, det har gått 23 år sedan någon i svensk fotboll vann bragdguldet. Egentligen är det knäppt, eftersom framgångar i fotboll är så mycket svårare än i alla andra sporter. Om priset vill behålla sin trovärdighet så borde Jan Anderssons landslag få. Det här var före utdelningen. Det spelar ingen roll hur ointresserad du är, hur mycket du älskar hockey, basket eller curling, eller som jag till exempel friidrott, hur mycket du hatar fotboll. Fotboll är mycket, 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 mycket större. Fotboll kommer att vara världens största sport tills vi dör. Det finns ingenting du eller jag eller någon annan kan göra någonting åt saken. Få händelser på att aktualisera den här verkligheten lika mycket som den Svenska Dagbladet ska dela ut bragdguldet. Dels för att fotbollens storlek ignoreras av nödvändiga skäl, vi återkommer till det. Dels för att stora svenska idrottspriser ofta belyser en latent avundsjuka på hur mycket större fotbollen är. För trovärdighetens skull så borde pristagare därför vara det svenska herrlandslaget i fotboll. Utgå från antalet utövare i världen, den snåriga vägen för ett landslag. Betänk att sedan Sverige, ett land med ungefär 10 miljoner invånare i kvalet till VM, besegrades Frankrike 67 miljoner, Italien 60 miljoner. Och sen Holland då 17 miljoner. Och det är lite samma som Bank inne på också här då. Men frågan är, det här har jag funderat mycket på själv liksom, när det gäller också i stöd från Sveriges olympiska kommitté till aktiva och sådär också. De har ju så här topp 8 krav på OS och så. Och jag har ju tyckt att det är helt fel kopplat till friidrott till exempel, som är en världssport. Ja. Att det ska vara samma kriterier för friidrott som till exempel för lerduveskytte när det gäller konkurrenssituationen. Men då är det många som är irriterade och sagt att alla sporter ska vara lika mycket värda. Liksom. Lägger Bragguldsjuryn in aspekten av storleken på sporten?
Absolut. Ja. Det gör vi ju. Och det är ju därför fotbollen var så pass långt fram i vår diskussion också. Det är ju, även att man bara går till ett VM så pratar vi om dem och jämförde med Sara Sjöström som har tagit 3 VM-guld, just med tanke på att det är fotboll som är världens största sport och ett litet landslag som du säger slår Frankrike och slår ut Italien. Självklart så värderar vi alla argument och just sådana saker också. Men det räckte inte till helt enkelt.
Och det kan ju vara ett dilemma för till exempel Tove Alexandersson.
Ja, och det var ju det hon följde på lite sport. Ja, den är inte så uppmärksammad. Och
inte bara uppmärksammad, den är ju liten.
Den är liten. Ja. Nu har vi ändå med Anniken Kringstad där i juryn också som kan orientering. Och hon propagerar såklart för Tove. Och hon tycker att det är ju fantastiska prestationer hon också har gjort. Det räckte ändå inte till mot Sara. För att det Sara har gjort är liksom, det är särklassigt.
Och simning är ju stort. Simning är ju inte fotbollstort, men stort.
Stort ändå. Ja. Hon är världens bästa simmerska mot ett landslag som går till ett VM. Jag tycker man får liksom lugna sig lite i när man skriver och tycker att det är en skandal. Och
Olof Lund har backat förresten.
Olof Lund har backat.
På fotbollskanalen. Ja. Han gick ut stenhårt och avgår juryn och sådär. Ja. Men idag har han gjort en halvpudel.
Ja, lite i varje
fall. Och sagt att jag tog nog i lite för mycket.
Och det är det som är också, det ligger nära i tiden att fotbollslandslaget kvalade. Fotbollslandslaget vet vi hur mycket det engagerar människor. Alltså känslomässigt vill man ju stå och skrika, ge dem bragguldet, ge dem vartenda jävla pris i hela världen. Ja. Känslomässigt, där är jag också, jag säger inte någonting
samma
om det
här.
Men man måste ju ändå se till konkurrensen, man måste plocka ner det med argument. Och som jag börjar med, det är jävligt svårt att argumentera emot Sara Sjöström. Det är svårt, det är nästintill omöjligt.
Nej, hon är ju,
men absolut känslomässigt, och känslomässigt. Dagen efter tror jag att vi allihopa skrev, ge dem årets prestation, ge dem Jerringpriset, ge dem bragguldet, ge dem allt.
Men du, är det bästa av allt, jag som älskar bragguldet. Tänk att den här klassiken från 1925 lika gärna skulle kunna varit någon sån halvdöd relik.
Ja, absolut.
Att det är så här fortfarande.
Ja, att
det måste ju vara mumma för dig, va?
Ja, det är helt otroligt. Och att det engagerar så mycket, det är det som är tjusningen med priser, tycker jag. Och man tar ju inte priset från någon, man måste komma ihåg det. Det är inte så att vi har tagit pris från fotbollslandslaget, utan vi har gett priset till Sara Sjöström. Ingen har förlorat ett pris, utan någon annan har vunnit. Men just engagemanget visar ju hur stort det är. Och just det här bragguldet, jag tror att det är någonting, just ordet bragg, som sätter igång massa känslor.
Ja, exakt.
Men sen blir det ju alltid spännande att se hur det påverkar. För det där diskuterade vi när man var på Radiosporten. Hur mycket, vem som får bragguldet sen påverkar Jerringpriset som är folket. För då kan det vara lite så här, kan man märka så här, men hon fick ju bragguldet. Ska vi inte rösta på de här istället då? Lite tycka synd om grejen. Så vi får se vad det blir för effekt i år med det.
Fotbollslandslaget.
Det känns som att de ligger bra till med tanke på den här diskussionen nu, som att det är så många som är förbannade att de inte fick bragguldet. De hade nog legat bra till ändå, men det kan ju ofta bli den effekten. Det har vi sett tidigare år när det var två heta kandidater i bragguldet i folks ögon, att den som inte får det får ganska mycket sympati sen i Jerringpriset.
Jag träffade Bengt Skött igår, han är ju, brukar väldigt inblandad i Jerringpriset på Radiosporten, och han var ju väldigt nöjd med att Zlatan Ibrahimovic har fått priset en gång. De har liksom ryggen fri.
De har ryggen fri.
Men de har ju alltid ryggen fri, eftersom det inte är de nominerar ju bara. Nej. Sen är det ju folket som röstar, och det kan man ju inte styra över.
Peder Fredriksson vann ju förra året, och han var ju aktuell nu, och Ridsporten brukar ju göra liksom, det pratas ju en del om kampanjer, röstningskampanjer. Och Ridsporten är starkt där, de har ju så otroligt många. Sen fick ju Sara Sjöström 2 år i rad just före det då. Så 2015 så fick Sara både bragdguld och Jerringpris.
Just det.
Det fick väl Lisa Nordén också, va?
Ja.
2012.
Just det. Men annars är det ganska ovanligt att det är samma vinnare faktiskt. Det,
just det. Är så. Men en grej med pris då, avslutningsvis bara, det är det här då statuterna då, med hur många gånger man kan vinna. För frågan är om man ska köra Zlatan guldbollen läget liksom, att Sara ska kunna få den 5, 6, 7 gånger nu, om det, eller om det också blir liksom en Jag antar att man har resonerat så tidigare i alla fall, att man vill ha en begränsning för att det ska bli roligare med omväxling.
Exakt. Jag faktiskt kollade igår med vår gamle Nestor där på Svenska Dagbladet, Sune Sylvén, vad han tyckte om det här, om man skulle öppna upp för att skrota den här regeln med två, max två bragguld. Han var lite tveksam. Han tyckte att man ska nog ändå behålla den max två. Men jag är lite mer öppen för att varför då max två? Varför två?
Mm. Ja, ja, precis.
En, ett eller tio. Så att vi får fundera på frågan helt enkelt.
För guldbollen, till Sunes försvar då kan man säga att guldbollen blev liksom ett tag då lite så här, alltså får Zlatan guldbollen.
Ja. Ja, det blir lite tråkigt. Ja.
Samtidigt så är det ju mäktigt att titta på den och verkligen plocka fram hur extremt dominant han var under lång tid och få så många år i rad. Det kan ju också bli skevt om man går in och ändrar, för där har man ju lite, ja, men som vi säger, vilka har fått två bragguld? Ja, men det är Sveriges största idrottare genom alla tider som har varit uppe och tagit det. Om man då ändrar nu, då måste man ju vara tydlig och komma ihåg det, för helt plötsligt har Borg två och så har Sara Sjöström tio.
Det är riktigt bra.
Så det blir lite skevt där
bra
också.
Bra poäng. Ja, den ska jag ta med mig.
Ja, mycket bra.
Det kammar den och fundera på. För det är sant alltså, för då gör man en förändring. Men samtidigt man gjorde en förändring i 76.
Och man behöver kanske inte gå från två till oändligt många. Och även max om någon får tre så är vi fortfarande de som är på maxnivå under sin tid. Exakt. Så att det är fortfarande de största någonsin. Men
Om jag hade kört en Mats Strandberg på Radiosporten grej av en avspunnen hade jag sagt så här nu. Anders Lindblad i studion alltså, som säger att fotbollslandslaget borde ha fått bragdguldet. Han bestämt sig sin egen till.
Ja, exakt.
Och du bara nej, det var inte det. Och sen kommer bara en jingel. Vi kör någon
jingel. Kör en jingel där.
Öppet hus i sporthuset.
Det kommer in mejl och det twittras en del. Bragguldet senaste tiden, @sporthuset på Twitter eller mejl sporthuset@houseofsports.se. Det känns som vi påminner lite om varann, Limpan som det kallas. På det sättet att du gillar ju fotboll och så här som jag, men du är liksom inte någon sån här fotbollsidiot.
Jag är mer allmän gubbe, känns det som. Jag har liksom skrivit om alla sporter.
Mycket friidrott.
Mycket friidrott.
Har ni varit på båda?
Ja, väldigt mycket. Men jag gillar allt. Jag är en allätare. Det har blivit mer och mer så att...
Uppdelat?
Men sportjournalistyrket från... Ja, det har blivit mer och mer specialiserat. De flesta har bara en sport att skriva om, medan jag då måste täcka alla sporter. Och då... Jag gillar liksom mångsidigheten.
Men frågan är hur, med du som är hockeyproffs, Lena, då ibland kan man känna så här att när man har den där lite allmän blandar runt på sporten, att vi kan aldrig komma upp liksom till den här specifika, som du som bara gnuggar hockey. Du lever ditt liv i hockey.
Jag har tagit steget till the dark side. Det är väl ändå finare att vara allmän och kunna lite om allt.
Det kanske är det.
Den grunden hade jag också i början.
Ja, på radiosporten och så.
Ja, dels det och även liksom under uppväxten, att jag var väldigt intresserad av väldigt mycket olika sporter, och på radiosporten jobbar du med allt. Då är det ju allt från att du ska förstå vikten av att det kommer in ett telegram om Tove Alexandersson och du ska sätta det i ett perspektiv. Och sådana grejer, och också bevaka och kommentera olika sporter. Men sen har jag väl sakta men säkert slopat bort sport efter sport efter sport. Och det har väl sin tjusning också att få grotta ner sig i bara en sport. Även om man ibland kan känna att fan vilken liten bubbla jag lever i helt plötsligt.
Ja, exakt. Premier League-fotboll, vad har du för intresse av det? Eller engelsk liga-fotboll genom åren?
Men en hel del när jag växte upp. Ingenting längre.
Nej. Har försvunnit.
Kom inte ihåg när sist jag såg en Premier League-match. Men väldigt mycket när jag var yngre. Men,
vi hade tips extra förra veckan, kärleksbombning ifrån Lasse Granqvist, underbara minnen. Och bland annat så kom det upp den här matchen från 78, vad som är det mest. Den vann någon omröstning, var det Manchester United mot West Bromwich 3-5, som var det som den röstades fram som den häftigaste tips extra matchen genom tiden. Nu kommer fler inspel. Sonny Karlsson, han kommer ihåg matchen mellan, det är så häftigt med de här engelska lagen, för att folk håller på en massa olika obskyra lag.
Mitt lag är Leeds, som inte ens är med i Premier League.
Det kan vara vilket som helst. Liksom.
Bara en sån sak.
Någon går runt och brinner för Leicester, mycket som helst. Ja, eller vad som helst. Det är Swansea, Ipswich. Och här var det Luton Town mot Oxford United, som är långt ner i seriesystemet nu, de lagen. Och de möttes 1988 då i högsta ligan i ett möte som var tidernas målkalas, uppmärksammar Sonny. 11 mål blev det på Kenilworth Road. I paus stod det 3-2, vid full tid blev det 7-4. Svenska Tipstjänst odds på resultatet var mäktiga, Oj, 42 545 var oddset. Så har man spelat en hundring spelat då hade det blivit 4 miljoner.
Då hade vi klarat oss.
Ja, exakt. Jimmy Stråle hör av sig på Twitter och säger: hela grejen med Tipsextra var superpeppad innan. Tyckte travet var tråkigt. Se avsparken. Heja på dem med finast namn och finast tröjor. 16.15 ser pappa somna i soffan. 16.20 tröttna på tjongbollen och går ut och spela landhockey istället. Matcherna var inte alltid så bra.
Nej, de var inte så bra. Dåliga planer. Ja. Vad jag kommer ihåg, mitt minne, ja, det är också så här regn och dåliga planer och ja. Sparka och spring.
Tittade du mycket eller?
Ja, jag gjorde det. Ja.
Det fanns inte så mycket att välja på. Liksom.
Nej, eller? Nej, det var ju Tipsextra med Leif Larsson eller vem det nu var där som satt.
Där kommer några passningar också om SDHL, alltså Svenska Damhockeyligan, och spelschemat. Så vi tar en sväng hockey här. Passar bra för dig, Lena, att kommentera det här. Hur resonerar SHL-klubbarna egentligen med prioriteringen av istiderna? Om man tittar på juniorlag kontra damerna till exempel. Det var ju Brynäs här som spelade 9 raka bortamatcher. 9 raka bortamatcher. Tränaren Åke Liljebjörn för Brynäs SDHL-lag, så alltså, det här är egentligen rena skämtet, skamligt, och ligan borde skämmas. När de spelar sin nästa hemmamatch mot AIK 10 januari, då har alltså Brynäs inte spelat en hemmamatch i den här ligan på 85 dagar. Och det här gäller väl fler klubbar, va, att det har varit på det här sättet. Och hur ser du på ligans hanterande? Vi har ju varit inne på andra problem med SDHL tidigare, men vad säger du om det här?
Det har funnits flera exempel. Det här är nog det mest extrema. Ligan började ju med att Luleås damer hade 4 bortamatcher på 4 dagar. 4 första dagarna på ligan liksom. Sen är det ju svårt. De lever i en annan verklighet än SHL. Jag har inte all fakta varför det har blivit så här. Om det är för att de inte får plats i arenan. Om det är för att de själva har bytt. För så brukar det också göras. Flytta om bortamatcher för att få alltså resepaket helt enkelt. Att man åker till ett ställe, möter lag i den närheten flera dagar i rad för att spara pengar. Jag vet inte vad som ligger bakom det här, men hur som helst så är det ju bedrövligt. Hur som helst så är det ju svårt att få en ordentlig respekt för ligan när det ser ut på det här sättet. För man vet ju att det hade aldrig hänt i SHL till exempel. Inget lag hade, oavsett vad som ligger bakom, accepterat det här. Varken 4 matcher på 4 dagar, det första som händer för säsongen, eller den här. 4 matcher på 4 dagar blir ju ännu mer sjukt med tanke på att det är också en damverksamhet som inte har den bredd som ett herrlag har. Jag tänker liksom skador, och man kan inte gå runt på lika mycket folk som ett herrlag hade kunnat göra. Så det är klart att här har de ett problem. De skulle behöva hitta ett bättre system för att få en mer, nästan en trovärdighet för ligan på något sätt. För nu känns det lite latcholajban att lägga ett sånt här spelschema så att man inte riktigt tar det på allvar.
Och jag tänker att förbundet borde, alltså om inte klubbarna får ordning på det, så borde nästan förbundet kunna gå in och peka med hela armen, för det är deras serie ju. Det är förbundets serie. De skulle kunna säga liksom att nej, så här får det inte se ut. Det är det är de som äger serien, Svenska ishockeyförbundet.
Men det är det jag menar, jag vet inte vad det är som ligger bakom det. Om Brynäs själva har gjort byten i det här som har lett till det här, eller om det är så här i grundschemat, eller jag har ingen aning vad som ligger bakom det. Och det är därför det är svårt att fördöma det helt också. Men det är klart att det blir ju lite pajaskänsla över ett spelschema som ser ut så här, och det är det sista som SDHL behöver.
Ja. Det blir liksom en positiv grej, stål. Det var ju publikrekordet där för en tid sedan. Det var väl 5-6 tusen Linköping
mot HV71.
Som annars har ett snitt på 100 personer och sånt där. Så att det är ju lite surt att de liksom inte kan ha mer annars. Men det gäller ju liksom för Svenska ishockeyförbundet, tror jag, att försöka trycka upp den här ligan om det ska hända någonting. För klubbarna kan vi nog inte lita på, med tanke på att de ser kanske inte så mycket, de ser inte så mycket kommersiella intressen i det. Här gäller det liksom lyfta damhockeyn på lång sikt. Vad säger du, Anders?
Nej, men jag håller med om 8 eller 9 bortamatcher på raken. Det är ju helt sanslöst. Det låter som ett skämt. Alltså. Mm. Men det har ju lyft lite grann, tycker jag, SDHL. Det finns ju klubbar som försöker verkligen att lyfta damhockeyn. Och vissa, ja, några här klubbar som har tagit upp damverksamhet och verkligen vill satsa. Men steget verkar ju vara lite långt, tyvärr, att det ska bli jämställt på riktigt.
Det känns ju ändå som att det ligger och puttrar någonting positivt nu, just med att det är flera SHL-lag som faktiskt gör det här på riktigt nu. Innan har det känts som att ja, men vi har ett damlag där, för det ser ju bra ut. Exakt. Och det behöver vi ha. Nu är det faktiskt några som satsar på dem ordentligt med det här publikrekordet, med Luleås damer som faktiskt har visat att man kan dra in pengar på damhockeymatcher om man bara anstränger sig lite grann runt omkring. Luleå är ju fantastiska där, de har ju varit en förebild i det här att de också har med damerna på ett naturligt sätt i evenemang. De hade ju 40-årsfirandet här med alla lagkaptener genom alla år, och också de två damernas, eller damkaptenerna som har funnits sen MSSK blev Luleå Hockey. Nu såg jag att de hade något event, sponsorevent eller vad det var, någon sån här dag de har återkommande varje år där man får träffa lagen. Ja, men då sitter spelare från båda lagen där. På ett naturligt sätt så är det självklart ni ska träffa våra representationslag. Det är både damer och herrar. Där finns ju inte riktigt i andra klubbar, utan då är det så här, jo, vi har ett damlag men de hänger där borta någonstans i periferin. Och det är väl det som är nästa steg utöver det ekonomiska, att ta med dem på ett mer naturligt sätt.
Nu till den genom 117 avsnitt långa sporthusets historien svåraste varianten av detta.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Har du sett den här lådan, Anders?
Nej, den är, man får vara kritisk till den.
Den är ganska fin låda.
Den är rätt så analog.
Den är använd, se. Viktig låda.
Mm. Ja, bra. Lite post-it-lappar. Vi brukar plocka upp lite grejer som man får kärleksbomba. Ja. Och då ska det vara, regeln är egentligen så som statuterna var.
Statuter.
Ja, från början, när det här myntades i augusti 2015. Att man enbart får vara positiv till det man kärleksbombar. Ja. Då är det inte så lätt om man får en lapp.
Har ni ändrat till statuterna?
Ja, men det är inte så lätt om man får en lapp där står skönheten odjuret. Nej. Som var liksom en kaosgrej från 94. Mm. Men jag har faktiskt kört Ludmilla Engqvist tidigare. Det var inte heller helt lätt. Hon är ganska illa
omtyckt. Har vi inte lite gått ifrån vad det är?
Ja, det är lite mer dokument.
Okay. Exakt, lite mer vi grottar ner oss.
Men
vi
vill
den
gärna
här...
att du ska ha någon slags kärlekstwist på det.
Ja, men jag ska försöka.
Lycka till. Skönheten och odjuret. Det stod skönheten mot odjuret och det var väl det blev egentligen.
Så blev det.
Ja, på lappen stod det skönheten mot odjuret.
Aj, men då har jag gjort helt fel. Jag har tagit och. Det här blir inte rätt.
Det ska vara och. Det var jag som skrev fel.
Men det här är ju en tuff utmaning som vi är inne på. Svårt att kärleksbomba en historia som nästan rakt igenom bara är tragisk. Men jag får väl lov att försöka, för även om den är tragisk så är det en av idrottshistoriens största historier, största skandaler någonsin. Året är alltså 1994. Det är januari i Detroit. OS i Lillehammer är en månad bort och de amerikanska mästerskapen i konståkning ska avgöras. Det står mellan landets två absolut bästa åkare, Tonya Harding och Nancy Kerrigan. Nancy Kerrigan, som är America's sweetheart, en konståkare som målas upp som ett helgon i media och som vann OS-brons 4 år tidigare. Nu siktar hon på guldet. Mot Tonya Harding, som kommer från en tuff uppväxt med en alkoholiserad mamma. Konkurrensen mellan dem är stenhård och känslorna för varandra iskalla. Efter ett träningspass i Detroit inför mästerskapen kliver Nancy Kerrigan av isen, går in i gången som leder till omklädningsrummet.
And then I'm walking to the locker room and I was hit.
Did you see anyone?
I saw something come from the right, from the above, like this, down. I knew somebody had hit me. I didn't know why, but I...
Are you thinking, Olympics are over?
No.
Or worse than that, I might not ever skate again?
No, I had no idea how bad it was.
And an awesome hard black stick.
I had on slacks and like my knee could fill the slack, like it was very large. And I couldn't walk on it for a couple weeks, so it was very traumatic.
Nancy blir alltså attackerad av en man med en betong som slår henne över knät. Och scenerna från katakomberna i ishallen i Detroit är lika klassiska som hjärtskärande.
And an awesome hard
something really, really hard.
Ganska snart efter attacken började det pratas om att det var Tonya Harding som låg bakom den. Men Nancy Kerrigan var inte beredd att tro att hennes konkurrent skulle kunna göra något sånt.
I was hearing rumors of that before it was ever reported by people in the skating community.
What did you say? What did you think?
I thought they were crazy. Like, no, because as an athlete, I mean, I'd rather get a lower placement and have someone beat me because they were great. Like, I don't want to win by default.
Men mer och mer pekade mot att det var just Tonya och hennes ex-man som låg bakom attacken. Tonya Harding fick 30 dagar på sig att komma upp med ett försvar, det vill säga efter OS i Lillehammer. Och med Nancy ute ur bilden så vann ju Tonya de amerikanska mästerskapen och kvalificerade sig för OS. Men trots attacken kom Nancy tillbaka och även hon knep en plats i det olympiska laget. Såpoperan som pågick fram till OS i Lillehammer skapade ett enormt intresse för tävlingen. Tävlingen där de två rivalerna, skönheten Nancy och odjuret Tonya, skulle ställas mot varandra. Träningarna inför OS hårdbevakades av media och när allt skulle avgöras tittade nästan 50% av de amerikanska hushållen på sändningarna från Norge. Tonya Harding fick innan sitt åk problem med sina skosnören. Hon gav sig ändå ut på isen, ramlade i sitt första hopp. Gråtandes åker hon fram till den svenska domaren Britta Lindgren för att visa upp sin skridsko. Harding får en ny chans, men hon tar inte vara på den. Det här är inget medaljåk. Det är däremot Nancys. Och här tror alla på en sagolik avslutning på denna mörka historia. Nancy kommer att åka hem med ett OS-guld. Men som om den här historien inte hade haft nog med vändningar så kommer det faktiskt en till. För från ingenstans dyker en 16-årig föräldralös ukrainska upp och gör sitt livsåk. Oksana Bajor tar guldet med minsta möjliga marginal framför näsan på Nancy Kerrigan. Och det amerikanska folkets sweetheart får åka hem med ett silver. Men trots ett missat guld så fick skönheten i alla fall sin revansch på odjuret. Och det är väl värt en kärleksbombning.
Mm. Och det var alltså Tonya Hardings, var det ex-man eller?
Ex-man. Ja. Det var inte han som utförde det, men det var de som hade beställt hitten. Så de hade väl tre kompanjoner i det här också.
Ja, ja, det är otroligt sjukt. Alltså. Men att de fick ihop det, alltså, hur svårt skadad blev hon egentligen? Att de fick ihop det till, det kan inte varit så farligt. Alltså.
Det var gränsfall att hon skulle bli.
Var det?
Ja, jag var i Lillehammer och skrev. Jag var aldrig på själva det här när hon svenska domaren Britta Lindgren lät Tonya Harding åka om där. Men jag skrev ganska mycket om hela storyn där. Jag kommer ihåg det här också, Anna Bajol som snuvade Nancy Kerrigan på guldet. Och sen den, hela den här storyn, det var helt galet. Det gick inte komma in i hallen där i Lillehammer. Det var helt fullt med journalister. Alla skulle in där och det var ju amerikanska, deras pådrag på den här storyn var ju helt galen alltså.
Tänk dig deras Hollywood-dramaturgi som de bär med sig amerikanerna och så får de det här, eller?
Ja, det här måste ju vara en av tidernas stories inom idrottsvärlden alltså.
Ja, men det var ju det, och båda var ju jagade hela vägen fram och är det nästan än idag, för den här intervjun som vi har med Nancy Kerrigan är ganska ny från 60 Minutes, så där har de också försökt få tag på Tonya Harding, och finns en scen där de åker fram till hennes hus. Tonya är ju en ganska tragisk historia från början till slut och blev ju ännu mer tragisk efter det här. Hon gav sig på ett försök till en boxningskarriär, till en skådespelarkarriär, och misslyckades ju med allt och ganska mycket misär går att hitta där. Så då finns det en scen när de går fram till hennes hus som är ganska slitet och liksom knackar på och presenterar sig, vi från 60 Minutes, vi skulle vilja prata med Tonya Harding. Då kommer ju bara liksom hot inifrån honom, trespassing och så att hon lever nog ganska undanskymt och är en ganska avskydd person än idag.
Men det blev på något sätt, apropå kärleksbombning, ändå ett rätt så lyckligt slut för Nancy Kerrigan kan man säga, även om det inte blev ett OS-guld.
Ja, men det blev det. Samtidigt så hör man när hon pratar om det att hon är ganska bitter över att det bara blev det silvret. Det är klart att hon hade velat ha guldet, och någonstans i bakhuvudet finns väl om jag hade fått en bättre uppladdning. Och, för som sagt, det var ju på gränsen att hon skulle få vara med. Och hon hade ju enorm tur, för det de säger i den här är ju att hade slaget tagit lite högre upp eller lite längre ner så hade det aldrig gått att komma tillbaka så snabbt och kanske hela karriären till och med hade varit förstörd.
Ja.
Så att hon har ju en enorm tur i oturen att slaget tar exakt där på knät som det gör.
Verkar inte som hon var med något mer sen, jag tittar på Wikipedia, verkar inte som hon var med något mer sen efter Lilla.
Det här var ju liksom hennes sista chans, ja, det målades upp. Hon tog ju medalj 4 år innan,
ja,
och här
det.
Skulle hon ju ta sitt guld.
Gjorde hon inte sådana här shower efter det här? Åkte runt och var princess of Disney.
Ja, de köpte ju ganska snabbt rättigheterna till hela den här historien, och hon var ju och gjorde några uppvisningar med dem också.
Exakt. Ja, just det. Alltså där de anspelar på...
Nej, mer sådana
isprinsesser-shower.
Hollywood style.
Mm. Jag ska säga det, Tonya Harding dömdes ju sen efter OS också för inblandning i det här. Hon fick villkorlig tjänst, hon fick villkorlig dom, samhällstjänst och betala skadestånd. Mm. Så att hon är ju dömd för att ha legat bakom den här attacken.
Mm. Men jag vet att väldigt mycket Ola Wenström bevakade det på Radiosporten, och det var väldigt stökigt, för det var så Hamar och Lillehammer, det var dåliga vägar och
Det var det.
Så att det var enorma köer till Hamar, va, där de hade...
Det var ju Hamar de var.
Ja, så det var ju liksom jättebesvärligt att ta sig dit för alla. De hade liksom underdimensionerat. Tanken var inte att det skulle bli sånt tryck på konståkning.
Nej, ganska lite, alldeles för liten ishalva.
Ja, precis. Det var liksom...
Jämför med intresset.
Ja.
Men så tänker jag också, då kommer här Roxana Bajor från ingenstans och tar det här guldet, som ju i vanliga fall kanske hade blivit historien. Exakt. Från den här tävlingen.
Ja.
Nu är hon ju en liten bisats här, en 16-årig hemlös flicka. Som, alltså, scenerna när hon får sina poäng är ju helt hjärtskärande också. Hon bryter ju bara ihop och börjar
det vi skulle kärleksbomba istället.
Ja, men exakt.
Ja,
men det blir så himla många twister i den här historien. Ja. Att Tonya Harding får problem med sin skridsko. Men det är så mycket som händer i den här historien. Ja. Så det är ju helt sinnessjukt. Ja. Det är verkligen en såpopera.
Ja.
Utan dess lika i idrottshistorien.
Ja, där.
Just, jag har en lapp till jag skulle lägga i här. Vi ska göra, det får vi ta nästa gång. Det var en som hörde av och tyckte att vi skulle lägga i lappen domarkåren.
Mm.
Alltså, för de får ju hejdlöst med skit. Fast egentligen är de ju, utan dem så blir det ingen idrott. Domarna.
Exakt.
Dra en lapp, Anders.
Ska dra en lapp.
Ja. Se vad det kan stå på den där till nästa vecka. Det är Lasse Granqvist som... undrar om inte jag ska ta den.
Sydtribun.
Sydtribun. Mm. Det är ju alltså... Nu ska vi se. Det är Dortmund.
Ja, precis. Deras klassiska läktare, va?
Just det.
Gula väggen, eller?
Ja, precis. Den tar jag hand om, tror jag. Sydtribun. Alltså, jag kände att jag har väldigt dålig koll på Sydtribun.
Det är också fegt att säga det efter att lappen har kommit upp.
Nej, men det är tvärtom. Jag har dålig koll på det, så jag tänker att det här ska bli kul att botanisera. Sydtribun.
Spännande.
Ja. Den är ju... De är ju stekheta, troligtvis.
Ja.
De supporterna. Annars skulle vi inte haft den.
Mm.
Men då stänger vi för idag. Avsnitt 118 nästa gång. Och Lena, vi kanske hörs lite, för jag ska ju kommentera OS hockeyn, och du ska ju köra nästa vecka där. Och vad vi ska hitta på egentligen. Alltså, vad blir det för...
Frågan är hur tätt in på OS man får reda på vad man ska hitta på egentligen.
Ja, alltså det blir väl de här lagen som har tagits ut nu ändå i Tre Kronor, och även Ryssland, kan man tro, i nästa vecka. Eller ändras det så snabbt?
Det beror på att få dem ett klart besked att KL stänger av, men det kommer de inte hinna få på den tiden.
Nej.
Det kommer de inte hinna få. Jag antar att det blir de lagen. Det blir spännande att se om Ryssland verkligen kommer med sina storstjärnor som är uttagna i den här truppen.
Och sen bort med fotbolls-VM från Ryssland och så vidare. Det finns saker att... det finns en del rubriker att jobba vidare på även i framtida avsnitt från Sporthuset. Vi säger hej för idag. Tack.
Tack så mycket.
Sporthuset produceras av House of Sports. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.